På fredagen den 13 oktober börjar ryktena bubbla på sociala medier. Från flera håll påstås samma sak. Att Rawa Majids högra hand Mustafa al-Jibouri, även känd som Benzema, har skjutits till döds i Irak. Han ses som en av nyckelfigurerna i den våldsvåg som har sköljt över Sverige sedan början av september. Och om det stämmer att han har blivit mördad så är det en stor nyhet. Trovärdigheten i uppgifterna växer när båda sidor i Foxtrot-konflikten bekräftar dödsfallet från olika Instagram-konton. Den ena sidan firar, den andra sörjer. Men det är inte tal om någon riktig sorg. Allt är krokodiltårar. Efter 2 dagar av ryktespridning så är Rawa Majid-sidan i konflikten redo att avslöja sin bluff. PR-maskineriet sätter igång och man börjar sprida att det senare samma kväll kommer att hållas en livesändning med en mycket speciell gäst. En halvtimme efter utsatt tid dyker Mustafa al-Jibouri upp i sändning.
Hörde jag man, jag Benzema eller? Hej bröder, hörde jag $1 miljon eller?
Mustafa al-Jibouri håller i en guldfärgad kalashnikov och visar upp sin rävring mot kameran. En symbol för sin lojalitet gentemot Foxtrot och Rawa Majid. Inför 19 000 live-tittare så stoltserar Mustafa al-Jibouri med att han har iscensatt sin egen död och på så vis blåst motståndarsidan i konflikten på mångmiljonbelopp.
Ni har firat i 2 dagar och pratar om att vilken underbar dag och ringer runt till allt och alla och sprider. Ni har inte ens vetat att halva Sverige har vetat nyheten. Nu vet ni vilken naser ni är. Att ingen är på er sida.
Det hela är en bizarr propagandaseger. I den pågående våldsvågen har gamla sanningar slutat gälla. De kriminella nätverken försöker inte längre verka i det fördolda utan tävlar istället om uppmärksamheten. Kampen om barnsoldaterna har gått över i ett propagandakrig på sociala medier. För att locka de tonåringar som kan tänka sig att skjuta och bomba mot betalning så har det blivit viktigare än någonsin för gängen att framstå som vinnare. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Ja, idag ska vi fokusera på det propagandakrig som har brutit ut mellan de 2 sidorna i Foxtrot-konflikten och hur det spelar en avgörande roll för hur konflikten fortskrider. Med mig i studion idag har jag Emil Arvidsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är kulturjournalist och författare. Tidigare i år så skrev du boken Svensk gangsterrap som i flera avseenden går in i det informationskrig som vi ser nu.
Just.
Och vi kan börja med den här livesändningen. Den hölls alltså på söndagskvällen den 15 oktober. Om du, Emil, sätter ord på vad det var som hände för de lyssnare som inte såg det här spektaklet.
Ja, för min del så börjar det med att jag ser från olika konton lite reklam för det som ska hända klockan 8 på söndagskvällen. Det är många som börjar hypa upp det här på olika sätt. Att, det taggas en del journalister och mediehus till och med om att det ska hända någonting på det här Instagram-kontot klockan 8. Och det som sker då klockan 8 är att vi får se en mörk bil, en live-feed från en mörk bil där det sitter ett gäng maskerade killar och babblar lite löst helt enkelt.
Det är väldigt lösa ramar till en början här.
Inte så mycket till ett manus kan man väl säga. Det är väldigt lösa ramar, en del förolämpningar som uttalas mot vissa motståndare. Det skrattas, fnittras, ganska tramsigt.
En uppsluppen stämning i bilen.
Det kan man verkligen säga. Och man säger att snart så kommer en speciell gäst. Några minuter till, vänta bara. Så sitter man och hänger där. Som man ofta gör på den här typen av av livesändningar.
De skjuter på det ganska länge.
Ja, det tar sin tid och de väntar in mer och mer publik i den här sändningen. Jag ser själv många mediepersonligheter som hoppar in i den här sändningen, massor med folk, och det blir fler och fler som börjar följa det här. Det börjar
spridas. Ja, för den väcker ju ett enormt intresse.
Verkligen. Och man känner att, alltså personligen så satt jag och faktiskt så var ganska nervös över vad som skulle hända här. Det har ju hänt fruktansvärda saker i det riktiga kriget, men även då i det som du kallar för informationskriget tidigare. Så jag började tänka, kommer det ske ett våldsdåd här under den här sändningen? Vad kommer hända? Men det som händer är då som du nämner att man presenterar då en av sina medlemmar i gänget som man då har påstått varit död. Det har ju gått rykten då som vi var inne på, har gått rykten under några dagar om att den här personen ska vara död. Och man tar in honom i sändningen helt enkelt och firar där. Han sitter med en förgyllt automatvapen och ett par maskerade män bakom sig som också håller i vapen, som äter på en skål med jordgubbar för att visa att man hånar då motståndaren som går med smeknamnet jordgubben.
Jordbro, vart är ni? Vart gömmer ni er? Ni är tuffa mot stackars Milo, 13-åring, men ni kan inte köra som män på gatan.
Det är en väldigt bizarr scen. Det här utsnittet med en man som sitter vid ett skrivbord eller vad det är, med beväpnade och maskerade män bakom sig. Det är någonting vi kanske ser från milisledare i Mellanöstern.
Ja, men exakt. Det är väldigt absurt. Alltihop kan man ju känna som och speciellt om man jobbar i medierna, alltså vad är tanken här, vad är budskapet, tänker alla. Men man kan också se det som att de kommunicerar också som man gör under en sån här livesändning, helt enkelt. Alltså man följer ett, visserligen då väldigt löst manus, men man följer kanske snarare ett beteende, helt enkelt. Man sitter och snackar skit, fnittrar, skrattar, tramsar, men skillnaden här är ju att det är då centrala medlemmar i Foxtrot-nätverket som sitter och hotar alla från då sina motståndare. Man sitter och hånar framförallt sina motståndare, man hotar även en åklagare, och det känns som en på något absurt sätt en historisk stund i svensk kriminalhistoria, skulle jag säga. Jag har aldrig sett något liknande.
För det här är någonting som kan liknas vid en presskonferens kanske. Det fyller samma funktion i alla fall, även om de presskonferenser jag har varit på har varit betydligt mer uppstyrda, om man säger så.
De har varit mer uppstyrda. En kollega till mig på Svenska Dagbladet kallar det här för underjordens bolibompa. Och det är ju en på en mer precis beskrivning av vad som händer. Men det fungerar ju också som en presskonferens.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Någonting som jag tycker är intressant i det här, det är att man också vill, dels så vill man då förolämpa den andra sidan, men man vill också lyfta upp den egna sidan på något sätt. Man vill visa någon sorts dygdighet. Vi kan lyssna lite på hur det lät när man knöt an allt det här som händer i konflikten i Foxtrot till den konflikt som nu pågår i Gaza.
Stackars den här soha mannen, en 24-åring muslim med sjal, som kommer, hon är från Palestina, va?
Ah.
Hur kan man döda en sån
stackars?
Jag har lurat han gång på gång. Han har skickat pengar hela tiden under 7 dagars period. Summan blev till slut $1 million, alhamdulillah. Bara som kommer gå till krig till mina bröder. Och resten kommer gå till Palestina för att hjälpa de här stackars oskyldiga. Det vi är ute efter sånt. Det är sånt som gör oss glad.
Det som han säger här, det är på ett sätt svårt att dra paralleller. Det här är på många sätt unik händelse. Men det är så tydligt här att man vill kommunicera just bara sin egen bild av ett händelseförlopp. Man vill spinna, man vill jobba med desinformation, man vill ljuga och förvrida olika händelseförlopp och sanningar. Alltså jag tänker ganska mycket på en Donald Trump till exempel i full spin. Det man sitter och bara rantar fram en egen världsbild helt enkelt.
Det är en liknelse jag inte har hört förut. Nätverk Foxtrot och Donald Trump. Det var första gången. Jag tror att många vanliga vuxna människor som tittar på det här kan känna en avsmak och undra vad är det som egentligen händer. Men då är det nog värt att ha i åtanke att det är inte heller vanliga vuxna människor som man riktar in sig på i den här livesändningen, utan det är en grupp vars gunst man vill vinna. Det är ungdomarnas. Jag tänker att vi kan komma in på det här med krimfluencers. Det är en term som polisen myntade för några år sedan och som i högsta grad är applicerbart här. Vad är en krimfluencer, Emil, om vi börjar där?
Jo, men svenska polisen har ju skrivit i bland annat underrättelserapporter om det man kallar för krimfluencers, som i korta drag då är en sorts influencer, men som främst bygger sin kriminella status. Ja, tänk en influencer med lite mera vapen helt enkelt. Som då bygger inte bara sin status utan ofta då sitt nätverk, sitt gängs status. Så polisen talar ju ofta om att en krimfluencer kan ju ofta vara en person som till exempel rappar då för så att säga ett visst kriminellt nätverk. Men vi har sett på senare år också att vissa av de här gängmedlemmarna blir någon slags pseudokändisar på nätet, även utan att ha en koppling till exempel musikscenen eller någonting annat.
I sin egen rätt, genom att bara ha en sorts nätverkstillhörighet.
Ja, men verkligen. Och återigen då, så kan man väl se hela det senaste årets liksom, uppmärksamhet kring Rawa Majid då, som är ledare för Foxtrot, som ett ganska tydligt exempel på någon som blir en symbol.
Och om man tittar på Foxtrot-nätverket så har de länge haft ett hiphop-kollektiv knutet till sig. Det går under namnet Livet leker. Mm. De har haft rappare som kanske inte har nått den yppersta Sverigeliten, men de är definitivt kända i en bredare skara.
Mm. Och jag som har skrivit mycket om den svenska hiphopen har följt både managers och artister i det här kollektivet ganska länge och liksom på något vis sett den här radikaliseringen kan man väl säga, som väl på vissa sätt har följt också våldsutvecklingen i Sverige. Så man ser de här rapparna och några andra som liksom har gått från att vara ja, men liksom lite så här hårda gangsterrappare som ändå har någon slags plats i den här kulturen och på den här scenen till vad vi då ser idag när det är då en av de här rapparna som sänder den här presskonferensen från sitt Instagram-konto.
Det är rapparen som går under artistnamnet 50. Han är inte bara rappare utan han är också tätt knuten till Foxtrot. Det kan man väl med gott samvete säga bara genom att lyssna på hans låttexter och se hans musikvideos.
Och framförallt hans senaste både texter och videos har ju varit i princip reklamfilmer för just det här nätverket.
Det här är ju då ett livet leke som för några år sedan, om man går tillbaka och tittar, det kunde gnällas lite därifrån om att media, de stämplar oss som kriminella, vi försöker bara göra musik, men det är en helt annan oblyghet idag.
Ja, nu driver man inte det argumentet så hårt, kan man väl säga. Men det är ju någonting som jag vill säga också att man hör från väldigt många artister i den här genren, att man, nu vet inte jag om så var fallet med just de här rapparna, men jag tycker jag ofta hör från artister som säger att de liksom de står och väger mellan de här världarna och de hoppas liksom att musiken ska kunna skapa en annan väg för dem, men det vi ser på senare år är ju att till och med ibland själva musiken kan liksom dra en ung artist närmare de här miljöerna.
Det har länge pratats om en typ av växelverkan mellan gangsterrappen och de kriminella nätverken där de kan verka i någon sorts symbios. Och jag tycker att den symbiosen den framgår ganska tydligt i det här fallet. För när de här Foxtrot-männen ska avslöja den stora bluffen med det iscensatta mordet så är det flera omständigheter som smälter samman. Dels då så har man på grund av musiken i flera års tid tränat på att få genomslag i sociala medier. Det finns en kompetens i hur man syns, hur man hörs, hur man sätter avtryck när man postar sina inlägg. Och den här rapparen 50, han är dessutom en etablerad artist. Han har en egen ordentlig följarskara. Innan den här livesändningen som då går på hans konto så har han omkring 20 000 följare på Instagram. Men bara någon dag efter så har den följarskaran nästan fördubblats. Och allt det här smälter samman på något vis i det här fallet.
Ja, men precis. Och det är ju då en artist eller i alla fall varit med på riktigt stora hiphop-hits. Då bland annat med artisten Einar. Och allting, precis som du säger, allting smälter samman i en slags brygd som... Om det här var svårt att reda ut innan, alltså just de här kopplingarna mellan artister och gängkriminaliteten, hur ligger det till i det här specifika fallet och det andra, så kan jag förstå om de som tittar på till exempel den här så kallade presskonferensen bara är ännu mer förvirrade. Vad är det som pågår liksom? Jag tror ju också att den här sammansmältningen gör ju att man får ett bredare genomslag. Alltså man når ju längre än de som intresserar sig för svensk hiphop. Man når längre än de som intresserar sig för journalistik om gängkonflikterna i Sverige.
Man får dubbla målgrupper.
Ja, man får dubbla målgrupper. Liksom. Ett plus ett blir tre kan man väl säga. Mer än dubbla. Och man når liksom en annan nivå som vi också har sett att under det senaste året att den här typen av mer lättsamt innehåll på sociala medier, den typen av meme som ofta bygger på liksom tramsiga skämt, även där har ju det här nätverket liksom kommit in.
När man börjar sprida den här livesändningen eller att den ska hållas, allting framstår som ganska uttänkt. Det är inte bara så att man får en idé och sen så genomför man den, utan man ska göra det här på bästa sändningstid och man ska sprida det till så många konton man kan. Och det finns liksom en jargong i det här. Vi har en mycket speciell gäst. Det här vill ni inte missa.
Precis. Och samtidigt ska man då komma ihåg att det är det man vill kommunicera här är en slags förnedring av den motståndare som man anser sig ha lurat. Helt enkelt. Och att göra det på så att säga bästa sändningstid ger ju också det största genomslaget för just den här förnedringen.
Och den här livesändningen, det är en del i det pågående informationskriget, men långt ifrån den enda. De senaste veckorna så har båda sidor i den här Foxtrot-konflikten läckt saker om varandra. Man har spridit information om olika våldsdåd, och ett av de mest påtagliga fallen, det sker kvällen den 28 september. Efter att en 18-årig rappare har skjutits till döds så dröjer det inte lång tid innan en mordfilm dyker upp på ett nystartat Instagram-konto. Den här mordfilmen, den är filmad inifrån gärningsmännens bil, och i den här korta sekvensen så kan man se hur den här tonåringen då först blir skjuten och faller till marken för att sedan bli mördad med ytterligare skott när han ligger ner. Det här är en fruktansvärd film, men det är också en typ av material som väcker enormt intresse på sociala medier.
Ja, och det här ger ju jättestort avtryck. Det är en otroligt motbjudande situation att man tänker att det här är någonting som ska filmas och spridas. Men det får ju också en effekt. Spridning är lika med effekt. Vi har sett det tidigare också i de här konflikterna att man har en vilja att sprida just hemska filmer och bilder för att skrämma dem som skulle kunna tänka sig att ansluta sig till motståndarsidan till exempel, eller då för att visa bara på sitt våldskapital skulle jag säga.
Och det här kontot, när mordfilmen läggs upp några timmar senare, så är det över 10 000 följare på det här kontot.
Ja, precis.
Det blir en enorm spridning.
Ja, och så här når man ut idag, så här snabbt går det också att att nå ut. Och det har ju de här de ofta unga personer som är med i de här nätverken, det har de också växt upp med. Det är så här man kommunicerar helt enkelt.
Ja, sen den första våldsvågen bröt ut i januari så har jag några gånger sagt till hälften raljant och till hälften uppgivet kanske att Foxtrot-nätverket har en bättre pressavdelning än vad polisen har. Det är ju på inget sätt kvalitetssäkrad information som kommer därifrån och man kan inte lita på den för 5 öre, men den får väldigt stor spridning.
Ja, och man ska nog lägga till en grej här också. Vi pratar om våldskapital. Man bygger sitt våldskapital. Man kan skrämma de som då kanske vill ansluta sig till motståndarsidan eller de som redan tillhör motståndarsidan och så vidare. Man kan liksom visa upp sig som stor, farlig, gränslös och så vidare. Jag tror inte vi ska glömma bort heller de rent liksom personliga, mänskliga aspekterna här. Det är liksom personer som vill visa upp sig. Alltså man vill synas. Man vill vara någon. Och då vill man vara någon just på sociala medier. Man vill ju också, du pratade om det här med pressavdelning. Man är ju väldigt mån om att såklart styra bilden av sig själv och av skeendet. Och man stör sig ju då ofta på journalister som kanske ställer motfrågor eller visar en annan sida av ett händelseskeende eller har, visar upp helt andra åsikter än man själv har. Och då vänder man sig till sociala medier. Då startar man nya konton. Då trycker man ut sin bild så mycket man kan.
Mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och han förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Den här logiken som man bekänner sig till i det här informationskriget, det blir på något vis att den som kan visa upp mest brutalitet eller störst våldskapital, det är den som drar det längsta strået. För det viktiga i det här propagandakriget, det är att framstå som vinnare. Mm. Och det är inte bara ren fåfänga som ligger bakom det, utan det finns en logik bakom det. Hela den här konflikten, Foxtrot-konflikten, den skulle kunna kokas ner till omkring 10 personer. Ingen av de här personerna befinner sig i Sverige och därför är de helt beroende av att ha sympatisörer och kriminella frilansare på plats här i Sverige som kan utföra våldsdåd eller sälja narkotika för deras räkning. De här springpojkarna, de blir extremt viktiga för nätverkets infrastruktur och båda de här sidorna, de har gjort vad de kan för att skrämma bort den andra sidans utförare. Man har från båda sidor gått ut och sagt att den som utför tjänster för motståndarsidan kommer att drabbas av brutal hämnd. Och enligt uppgifter så har flera våldsdåd skett sedan början av september med just ett sånt motiv. Alltså där unga personer har skjutits till döds för att de har uppfattat stötta en av sidorna i konflikten. Och Emil, insatserna för springpojkarna här, de blir ju skyhöga.
Ja, de blir ju kanonmat i det här kriget som fjärrstyrs från andra länder av, precis som du säger, en ganska liten grupp då inflytelserika kriminella som sitter och beställer mord för att så att säga komma före i den här absurda, vidriga pinräkningen som pågår om vem som liksom leder i den här konflikten. Och de unga människor som ofta kommer från förorter här i Stockholm eller visserligen andra städer i Sverige, de blir ju liksom, de jobbar ju på entreprenad. Alltså det är ju slags, vet inte, Fodora för mord eller vad man ska säga. Man beställer in de här springpojkarna och visar ju noll hänsyn för deras hälsa, för deras liv. Och till och med då, precis som du säger, så ser man att de blir offer för hämndaktioner. Trots att de kanske inte var liksom inne i det här nätverket ens tidigare. Det är ju en av de mest absurda och mörka delarna av de senaste årens gängkrig i Sverige. Så att det visar ju också på hur långt bort de här människorna lever från resten av samhället. När jag, eller jag tror du också, skriver om det här, då får jag ofta mest arga reaktioner just när man pratar om barnen som dras in i det här på olika sätt. Men då, när man då går live från den här sidan, så väljer man ju då, precis som du är inne på, att rikta sig mot den här gruppen. Och att liksom, ska man säga, marknadsföra sig mot just den här gruppen.
Och den brutala logiken här, det blir att vem som helst som utför ett dåd riktat mot oss kommer vi, om vi har möjlighet, att mörda. Ja. Och det är inte bara för att få bort den här enskilda lilla pojken då, utan också för att skicka ut ett meddelande till alla andra pojkar som skulle kunna tänka sig eller funderar på att ta ett liknande uppdrag. Att om du gör det här och vi kommer på dig, då är det kört för dig.
Ja, precis. Och det där är ju du inne på kärnan i både de här i både de brott som begås hela tiden, men också i den här kommunikationen som pågår. Allting handlar om en absurd form av PR och att hur man framställer sig själv och sitt nätverk helt enkelt.
Jag tänker, om man lyfter blicken lite och tittar på sociala medier i sin helhet, så behöver man inte gräva särskilt djupt för att hitta inlägg som går rätt in i den här konflikten.
Ja, och det kan man ju se i all sån här sociala medielogik som finns, så är det är ju algoritmen som styr, och algoritmen kommer att premiera innehåll som är lite på gränsen, som är lite farligt, som är lite upprörande. Så att den här typen av innehåll får ju ofta bra drag i de systemen.
Jag tänker att barn i yngre tonåren som hänger på TikTok till exempel, det är inte helt osannolikt att de har koll på att den här livesändningen har skett eller att det pågår en intern konflikt i Foxtrot. Eller om man tar det liksom tillbaka en nivå till, så är det nästan, då är det inte bara inte osannolikt utan högst sannolikt att de vet vem kurdiska räven är till exempel.
Absolut, och då känner man nog ofta till honom genom de memes som har skapat kring till exempel en ljudinspelning som finns i en förundersökning som pågick mot honom där han då pratar om Strängnäs, om liksom narkotikamarknaden i Strängnäs. Och den här ljudinspelningen har ju varit väldigt stor på till exempel TikTok ganska länge nu. Bidrar till väldigt många liksom tramsiga skämt. Det är väldigt många som använder det här ljudet för att spela in skämt om liksom skabb. Man bildsätter det med liksom skabbiga rävar som springer omkring i en stadskärna till exempel. Man pratar om liksom ingen rör Strängnäs, fast man egentligen syftar på sina svampställen runt Strängnäs. Alltså det är väldigt mycket så plojiga skämt som använder den här liksom internetkulten kring honom.
Det var Animal här. Jag ville bara hälsa att ingen rör Strängnäs. Strängnäs är mitt område och ingen ringer en gång till. Får jag höra ett enda hot? Örebro, Vivalla, jag vet inte, Tralala, vem som än ringer, jag kommer knulla er från topp till tå.
Det här var ju ett ljud som vi publicerade först i, jag tror det var slutet av mars, i samband med ett mordåtal. Då var det nätverk Foxtrot som låg i konflikt med Bandidos, där man hade hittat de här ljudinspelningarna i en mobiltelefon. Hela den här grejen, den handlade om att en helt oskyldig man, en frisör, hade gått ut från ett ställe och skulle parkera om sin bil när han blev misstagen för någon annan och blev skjuten till döds. Vi fick loss det här ljudet då på Rawa Majid, och det var väl första gången man egentligen hörde honom prata. Han hade blivit omskriven mycket, men det här var första gången man fick höra honom prata. Och när vi publicerade det i den kontexten, här har vi ett mord på en oskyldig människa, här har vi den här uppenbart kriminella ledaren som inte drar sig för att ta till våld om det krävs. Jag hade svårt att se då, ska jag säga, den väg som det här ljudet sen har tagit och blivit liksom nästan en meme, ett populärkulturellt fenomen.
Ja, det har blivit närmast folkligt. Jag kan bara gå till mitt eget hushåll och fråga runt de barn som bor där. De känner nog inte till så jättemånga av de detaljer om det här nätverket som vi har pratat om idag, men de känner definitivt till det här ljudet, och de ser det dagligen i sina flöden. Och det här blir, vi pratade nyss om det här kompakta mörkret med barnsoldater som dras in och avrättas. Så det här blir ju en sån absurd kontrast till allt det när man då öppnar TikTok och de här skämten med Rawa Majids röst bara sköljer in. Det känns på något sätt väldigt absurd, känns väldigt samtida.
Och det är två verkligheter som existerar samtidigt på ett väldigt bisarrt sätt. Sen förstår jag också att det ligger i människans natur att ta saker och skämta om dem.
Ja, jag har till och med fått rapporter här de senaste dagarna att folk har börjat klä ut sig här i Stockholm för Halloween, och att det har varit folk som har klätt ut sig då till kurdiska räven och suttit på tunnelbanan och varit på väg till en Halloweenfest. Jag tror att det är ett nästa steg vi kommer se de kommande dagarna. Det är ju ganska vanligt då att plocka sina till exempel Halloweenkläder från vad som är stort på sociala medier. Och det här har ju definitivt varit en av de grejerna på svenska sociala medier i år.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det finns ju hela tiden en diskussion om hur ska man agera för att inte glorifiera den här typen av beteende. Hur ska man inte hjälpa till att bygga varumärke för de här kriminella personerna och nätverken? Jag minns för några år sedan när vi rapporterade mycket om Rinkeby-konflikten. Mm. Då fanns det människor som hade invändningen att varför ger man dem de här våldsglorifierande namnen? Då var det Dödspatrullen och det var Shottaz. Tittar man på hur situationen ser ut nu så har man Foxtrot som möjligen är det NATO-språket, möjligen är det dansen, men det är polisen som har satt den namnet en gång i tiden. Ja. Och det är inte i sig på något vis våldsglorifierande. Vi har Zero-nätverket i Jordbro som är högst aktuella i den här konflikten där polisen har gett dem namnet från Coca-Cola-fabriken som ligger där.
Just det.
Och båda de här enheterna är förknippade med brutala dåd, med ett enormt våldskapital.
Ja.
Och mina tankar har hela tiden gått att det spelar nog ingen roll vad du kallar dem. Så länge folk vet vad som har hänt, vad de misstänks för, när de själva bygger upp sitt våldskapital på sociala medier.
Nej, och det man ska komma ihåg, tror jag, som till exempel journalist, är ju att det här är en väldigt komplex, snabbrörlig situation där man ju måste ta hänsyn till den de följdverkningar som ens publiceringar kan göra. Och det tror jag att vi är många som jobbar rätt hårt med att tänka på hur ska man framställa det här och så vidare. Men det man också måste komma ihåg är att det här är en kultur idag som lever utanför journalistikens bubblor och som lever och mår bra, kan man väl säga. Man får en otrolig spridning via sociala mediers algoritmer till exempel. Även om det är någonting som kanske börjar, precis som det här ljudet då som började i en Expressen-publicering. Det kanske börjar någonstans i journalistiken, men det får sitt eget liv på andra plattformar. Så att det är också viktigt att tror jag, och det är det här som är det svåra för journalistiken, att det är viktigt att inte vara för restriktiv heller i sin rapportering, för då tappar man den värld som pågår utanför här, och den som vi har sett med den här presskonferensen, med de här memesen på TikTok, med all den här spridningen, så är det en värld som skriker efter journalistik. Där behövs journalistiken mer än någonsin, där behövs motfrågor, där behövs andra perspektiv, för de saknas ju ofta helt.
Vi låter det vara slutorden för det här avsnittet. Tack Emil Arvidsson för att du ville komma hit.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Och vi kan säga att du som lyssnar på Krimrummet nu har chansen att ta del av ett erbjudande där du får pröva Expressen Premium i 2 månader för bara 19 kronor. Med Premium så får du obegränsad tillgång till alla de artiklar och krimdokumentärer som vi släpper på Expressen.se och i appen. För att ta del av erbjudandet, gå in på Expressen.se/krimrummet. Ett nytt avsnitt av podden kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.